en podcast från Aftonbladet.
Våldsamheter pågår i Sudan. Det var i helgen som det drog igång strider mellan två parallella militärmakter i landet, och det är fortfarande oklart vem som drog igång striderna.
It sounded like there was a thunderstorm of sorts, and we woke up and went outside. There were fighter jets, and just sounded like gunshots. There's just a lot of chaos going on.
Two generals at war. Since Saturday, the forces of General Mohamed Hamdan Dagalo, known as the Rapid Support Forces Paramilitary Group, or RSF, have been locked in battle with the Sudanese army, led by General Abdel Fattah al-Burhan.
The United Nations Secretary General has condemned the fighting between the army and another military group, the Rapid Support Forces. There are fears the violence will delay the planned transition to civilian rule in Sudan.
Det handlar om Sudans armé och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces, RSF. Genom en militärkupp år 2021 tog militärmakterna tillsammans över makten i landet. Och det är nu när det finns en ambition om att få till ett civilt styre som det blossat upp strider. Parterna har haft svårt att samarbeta, och en fråga de är oense om är hur framtida armén ska se ut. Idag i Aftonbladet Daily så pratar vi om striderna i nordöstra Afrika. Varför händer det här nu? Hur hänger allt ihop? Vad händer med det civila styret, och blir det inbördeskrig? Jag som är med er, jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet.
Ja, det har utbrutit strider i huvudstaden Khartoum och även i andra städer i landet nu den gångna helgen. Efter att två stycken generaler, som är de som har delat på makten sedan en militärkupp 2021. De blev osams, oense om hur landet ska utvecklas vidare. Och då har de börjat strida mot varandra istället för att sitta kvar vid förhandlingsbordet och försöka nå en uppgörelse. Och det har varit rätt rejäla strider. Det har varit flygbombningar, det har varit artilleribeskjutning in i huvudstaden Khartoum, pansarvagnar, alltså stridsvagnar har rullat på gatorna. Så att det har ju även drabbat civilbefolkningen där.
Och det har ju också då pratats om de här attackerna, alltså vem är det som har gjort vad? Det är lite oklarheter där.
Ja, alltså det är ju två stycken generaler. Det är ju den som är chef för den ordinarie armén, som heter al-Burhan. Han har ju då hand om behärskar flygvapnet, och den andra generalen, Dagalo, han har då en privat, eller en milis som tidigare har varit en milis, men som har mer och mer omförvandlats till en parallell armé. Och han har då skickat ut sina soldater till flygfält och andra viktiga anläggningar, därför att han har fruktat att den andra militären skulle liksom försöka putta undan honom från makten. Så att det är liksom väldigt oklart vem som egentligen har inlett striderna. Men det är väl helt enkelt så att båda två är skyldiga till det här, så att säga. Men sen går det kanske inte att reda ut exakt vem sköt första skottet. Men bara det faktum att man på det här urskillningslösa sättet strider mitt inne i huvudstaden säger ju ändå en del om ansvarslösheten hos de här två militärerna.
Något som det rapporterats om inom media är att den paramilitära gruppen hävdat att de intagit presidentpalatset. Men sådana uppgifter måste man ta med en stor försiktighet, menar Wolfgang Hansson.
Nej, jag har inte sett några uppgifter om att någon deras sidan skulle ha intagit det. Och jag tror att alla den typen av uppgifter måste man ta med en stor nypa salt. Vi vet att det pågår strider, för det har man sett bilder på. Man ser hur svart rök färgar himlen där, trots att det är mitt på dagen. Men exakt vem som har intagit vad, det tror jag man får vänta med tills det har gått några dagar. Och förhoppningsvis, nu flygplatsen verkar vara stängd i Khartoum. Alltså det är ju folk från bland annat FN och Afrikanska unionen har velat skicka dit folk för att se om man kan mäkla fram ett eldupphör, men man har inte kunnat flyga in dit därför att det är för farligt eftersom det pågår strider och flygplatsen officiellt är stängd. Det kan inte landa några plan. Och då är det också väldigt svårt att veta vad som egentligen händer. Det är ju inte ett land där det finns massvis med utländska journalister stationerade som följer läget hela tiden. Så att det är jättesvårt att få tillförlitlig information.
Aftonbladet Daily är strax tillbaks och då ska vi prata mer med Wolfgang Hansson.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi måste ändå nästan prata lite grann kring varför händer det här nu?
Ja, alltså Sudan är ju ett väldigt fattigt land som har styrts av olika militärregimer nästan ända sedan det blev självständigt, och det var 1956. Och det har varit extremt korta perioder med civilt styre, och annars är det militärer som har styrt. Och fram till för några år sedan så var det Omar al-Bashir som styrde, och han styrde då i 30 år i Sudan. Och jag menar, under den här perioden så var ju landet inbegripet i ett antal olika inbördeskrig. Dels så var det i södra Sudan som ju sen till slut knoppades av och blev en självständig nation, Sydsudan. Och sen var det i västra Sudan i Darfur där det var bråk mellan de arabiska klanerna och den afrikanska befolkningen om vattenresurser och markresurser och så vidare. Och det kriget där ledde till att Omar al-Bashir blev åtalad vid internationella brottmålsdomstolen i Haag för folkmord medan han fortfarande var president. Men eftersom Sudan vägrade utlämna honom och har gjort så hela tiden, så har det inte blivit någonting av det. Så vi talar alltså om ett väldigt dysfunktionellt land som dessutom är väldigt stort. Det är 4 gånger Sveriges storlek. Och väldigt mycket öken och landsbygd så att säga, som är mer eller mindre befolkad. Så att det här är liksom ett typexempel på hur det ofta ser ut i länder av den här typen i Afrika, där det är liksom man skulle vara i stort behov av utländska investeringar, få igång ekonomin på ett vanligt sätt, men det får man inte därför att eftersom det är politisk instabilitet och oro så finns det ingen som vill investera sina pengar där, för man är inte säker på att man kommer att kunna driva sin verksamhet på ett normalt sätt. Och det har gjort att landet har liksom inte utvecklats överhuvudtaget på många år. Jag var själv i Sydsudan, alltså det som idag är Sydsudan, under 90-talet. Och jag har aldrig varit någonstans som det var så fattigt. Det fanns inte ens Coca-Cola att köpa. Och då är det riktigt illa. Så att det säger ändå lite om på vilken nivå det här landet befinner sig.
Men då om vi då vet vi lite grann om Sudan. Men då blir man ändå lite så här, men vänta lite nu, det ska bli civilt styre, varför bråka, liksom, vad händer? Man förstår ändå inte riktigt, varför händer det här nu?
Nej, och det beror på att den förre presidenten då, Omar al-Bashir, det blev demonstrationer mot honom 2018, och han störtade sen i en militärkupp 2019 av de här ledarna som nu har makten. Men de här demonstrationerna, det var ju civila som gick och ville ha en förändring i landet, och de ville ha demokrati. Och då så gjorde de här civila organisationerna ihop militären upp om att okej, vi ska ha en övergång till civilt styre, vi ska allmänna val, men det här måste förberedas. Så vi har en interimsregering under en period och sen så förbereder det och sen ska det bli civilt styre. Men sen så tog de här ändå makten i en militärkupp, men fortsatte ha det här löftet om civilt styre, och det här var 2021. Och nu den här månaden så skulle man ha skrivit på det här slutliga avtalet om att införa fria val och sen övergång till civilt styre. Och då blev de här två krigsherrarna oense om exakt vem som skulle få göra vad i det nya Sudan. Och bland annat så var det bråk om hur armén skulle se ut, och då ville den här Dagalo, som är chef för den här milisen som har blivit en egen armé inom armén så att säga, han ville integrera sina trupper med den ordinarie armén men ville själv vara med och bestämma över dem. Och det gillade inte Al-Burhan, som då menade på att det var han som skulle vara den som styrde armén själv exklusivt och inte. Och då blev det bråk, och sen så lyckades de inte komma överens, och då har vi fått det här läget där de har börjat strida mot varandra, eftersom de under ganska lång tid nu har byggt upp sina militära styrkor, skaffat vapen och har kapaciteten så att säga att strida mot varandra på det här sättet.
Och då undrar man ju, det här kan ju gå snabbt. När de som lyssnar på det här hör det här, då kan det ha hänt grejer. Men hur verkar läget vara just nu?
Ja, just nu verkar det ju vara väldigt våldsamt och väldigt oberäkneligt. Men de flesta experter, de säger ju att det här kan mycket väl utvecklas till ett nytt inbördeskrig. Om de här nu fortsätter på det här spåret och inte sätter sig och samtalar istället eller tvingas till det av omvärlden, så kan det här mycket väl utvecklas till ett nytt inbördeskrig. Och det är ju det sista Sudan behöver, och det är det sista omvärlden behöver. Jag menar, USA och EU är ju helt uppslukade av kriget i Ukraina och allt som händer kring där. Och nu har ju USA varit väldigt snabba med att gå ut och säga att Antony Blinken, utrikesministern, sa att det måste bli ett slut på det här, lägg ner vapnen, sätt er och samtala igen. Och till och med FNs säkerhetsråd har sammanträtt och lyckats få till ett uttalande där man uppmanade parterna att lägga ner vapnen och eldupphör och för att sätta igång samtal istället. Och det har ju varit ovanligt nu, för nu har ju FNs säkerhetsråd har ju inte funkat sedan Ryssland invaderade Ukraina, eftersom ryssarna sitter i säkerhetsrådet och de har en helt annan uppfattning om det mesta. Men i just det här fallet så verkar alla stormakterna vara ensa om att det gynnar ingen om det här utvecklas till ett inbördeskrig.
Och för att sammanfatta lite grann då, vad är det för skada som har skett hittills? Alltså vilka attacker är det som har skett?
Ja, alltså det är svårt att uppskatta skadorna än så länge, men det är ju, man har ju attackerat med både artilleri och flyg och från luften. Det är ett hundratal människor, civila, som har dödats, som åtminstone. Och det har också spritt sig till städer, stora städer utanför Khartoum, där man också har skjutit på varandra. Men än så länge är det ju inga jättestora skador så att säga. Så får man slut på det här nu, så behöver det ju inte påverka landet så mycket, om man sen kan få igång ekonomin igen. Men om det här fortsätter, då riskerar det ju att bli riktigt illa.
Det sa dagens gäst Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Den här intervjun spelades in måndag den 17 april. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.